Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 244 utav Svenska FPL-podden. Vi står inför Game Week 11. Det är lite kuppspel i veckan här, men till helgen så drar Game Week 11 igång. Vi spelar in idag, tisdag den 31 oktober, och agendan för dagens avsnitt är att vi ska spana in lite i våra byggen. Vi ska som vanligt prata veckans punkter, och just den här veckan så fokuserar vi lite på formationer. 3-5-2 jämfört med 3-4-3, och vilken formation är det egentligen som känns hetast just nu. Vi kommer ha en försvarsdiskussion där vi går igenom försvararna med lite extra fokus på de lite billigare försvararna och möjliggörandet, så som många nu lägger pengarna på offensiven. Vi ska även spana in vettiga ersättare till Neto då han gick och skadade sig. Vi kommer med veckans rekommendationer, har en kaptensdiskussion inför Game Week 11 och avslutar med era lyssnafrågor. Och jag som kämpar med rösten heter Alex. Ett fantastiskt helt Glenn-event här i helgen. Stefan, du hade så kul så att du stannar kvar en extra dag i Göteborg.
Så blev det, ja. Så blev det. Det var trevligt.
Ja, nej, men som alltid är det ju oerhört trevligt att träffa många av er lyssnare, hänga och bara ha riktigt, riktigt kul. Men det sliter ju på både stämband och hälsa. Hur är läget med dig, Fredrik?
Ja, men jag är väl den som mår bäst av oss. Så. Det kan ju bero på att när ni försvann ut där i Göteborgsnatten efter... Hade vi varit igång i 12-13 timmar så såg jag till att packa ihop och fick några timmars fler sömn. Och det är väl det som gör att jag ändå liksom, ja, har någon form av röst i liksom behållning. Men jag kan bara instämma i att det var ett oerhört trevligt event. Och väldigt roligt att se så många kända ansikten, så många nya ansikten. Och det är ju, alltså, det kan ju inte bli trevligare än att bara träffa massa likasinnade, kolla fotboll, snacka FPL. Man kände sig att man var på rätt ställe, helt klart.
Ja, det enda som kunde vara lite, lite härligare än just det som du nämnde, Fredrik, det är ju att glida vidare sen till bakfickan. Eller vad säger du, Stefan? Det var ju ruggig musik och vi gjorde jobb bakfickan till Free Greyhounds i London ungefär.
Ja, jag tror att vi lyckades ganska bra med just den aspekten. Sen de här rökkanonerna som de hade, det kanske inte var underverk för våra röster och stå liksom inandas det där i flera timmar. Men nej, riktigt härligt ställe om man är ett stort gäng som är ute efter och bra musik och dans.
Ja, du tyckte det var så bra så du gick dit sen på söndagen igen, hörde jag.
Så kan det ha varit,
Det berodde inte på att det fanns någon jacka och sånt kvar som glömdes kvar eller så?
Nej, det vet jag ingenting om.
Kan vi bara, när vi ändå slår ett slag för liksom Glenn-eventet, bara pusha lite för att se till att bli Patreon och kunna få ta del av olika videos från natten där. Patreon.com/svenska-fpl, du stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor. Är med i vår Patreon-liga, Messenger-tråd, får förtur till att boka med Glenn-eventet och andra sådana saker, och är med i massa utlottningar. Ja, Fredrik, det finns lite smaskig info där från sen lördag natt.
Ja, det är ju det liksom. Jag postade det att jag var väldigt själv på hotellfrukosten dagen efter, men ni hade ju täckt upp med vad ni hade gjort på natten där. Det var ju kul att få ta del av det, tror jag att det var fler än jag som tyckte. Så att absolut, det finns alltid bra content i våra messenger-trådar. Ska vi säga det kopplat till eventet också, att vi hade ju faktiskt för första gången även representanter från Barncancerfonden på plats, så att vi fick göra en checköverlämning på de här 110 050 kronorna som vi samlade in tillsammans med alla som är en del av Glenn Fantasy PL, största betalligan i Sverige. Så det var ju oerhört roligt att kunna göra det, verkligen uppmärksamma den inte bara goda utan livsviktiga sak som Barncancerfonden ändå är, och att vi i allt det här liksom, ja, men väldigt lättsamma hänget också kan göra någonting bra. Det tycker jag att, ja, men alla som lyssnar på det här och är med i Glenligan, hör du det här och du vet att jag är med i Glenligan, då kan du klappa dig själv på axeln och känna att jag har varit med och gjort någonting riktigt bra. Och det finns massor med bilder på vår Facebook-sida, inte från kanske från just kvällen, de håller vi till Messenger-tråden för Patreons. Men från eventet på Glen Sports Bar så finns det massor med bilder som man kan gå in och kika på.
Ja, precis. Vi hade ju faktiskt en fotograf med där som Martin på Glenn hade styrt upp. Det var faktiskt riktigt bra initiativ. Annars så var det ju, ja, det var ju liksom inte världens bästa egentligen FBL-omgång sett till lördagen. Men det hände ju en hel del. Jag satt och hängde, jag tror han hette Williamson, som satt med en kette i bygget och satt och firade för fullt där. Det var rätt härligt. Jag jobbade och kämpade så att Gabriel skulle vara kvar på bänken hela tiden, och firade som aldrig förr när byte nummer 5 gick med Jägerbombs och allting. Då fick jag en knack på axeln av Mattsson där, som sa, du vet att huvudskada så får man ett sjätte byte. Då var jag tvungen att ta en Jägerbomb till bara för att liksom lugna nerverna. Men fick ju in fina Charlie Taylor från bänken. Så smutsiga poängare. Första målet han gör någonsin, eller?
Ja, karriären kanske.
Ja, det är fint. Jag vet inte, jag har något svagt minne att jag utlovade att jag skulle genom Charlie Taylors sång som jag skulle ha liksom skrivit. Det skulle innehålla Jägerbomb, det skulle innehålla Charlie Taylors namn och någon hyllningssång sådär. Men det håller tyvärr inte rösten för. Jag får fila lite på den och återkomma helt enkelt. När vi nämner Charlie Taylor är det väl en bra övergång att gå in och prata våra byggen. Och vi gör väl så, vi börjar med den som det gick minst bra för oss. Och Stefan, det blev röda pilar, 64 poäng netto. Det blev ju den här minus 4 som jag flaggade upp för i förra veckans podd. Att du tryckte av tidigt för att få in Sala. Och ja, men en tokrimlig minus 4 för att få in honom. Men det innebar ju också att set hamnade på honom framför Håland. Samt att du fick blanks på de andra två gubbarna som du också bytte in. 64 poäng netto, som sagt, totalt 516 poäng, en overall rank på 3,1 miljoner. Hur summerar vi allting?
Ja, nej, det som var surt det var ju det byte som du presenterade i förra podden som jag inte då gjorde, och plocka ut Trippier, utan han var ju kvar. Det var ju väldigt synd, för hade jag plockat honom så hade jag haft både Mbeumo och Tsimikas kvar i bygget. Så det var en ganska rejäl swing på bytena där som blev fel. Sen hade jag ju feeling för Haaland-kaptenen hela veckan och fegade ur i slutet. Vilket såklart ytterligare är surt då med 8 pinnar. Men ingen katastrof. Tappa lite.
Jag var oerhört hård mot det. Jag tror jag sa att du fick 500, att du har totalt 516 pinnar. Jag tyckte det lät oerhört lågt. Det är det också. 580 pinnar ska du ha.
Ja, yeah, ja. Yeah. Nej, men det är väl ingen katastrof, det är röda pilar. Bara komma igen till nästa vecka. Nu har jag i alla fall Sala på plats i bygget.
Sala är inte samma som med Palmer och Ward-Prowse. Och Palmer hade väl lite oflytt och inte kom iväg med returns där på sena matchen. Ward-Prowse däremot, Stefan, hur går tanken där? Har du någon koll på vilken game week han hade en return senast?
Nej, han känns inte svinhet. Jag vet inte, tankarna går väl att Trippier sitter lite löst för att ja, men få in en Saka här. Men det händer nog inte till nästa Game Week, utan det blir nog först till Game Week 12.
Kan informera att det var Game Week 5 när han nätade mot City som var senast han hade FPL return. Fredrik, gröna pilar för dig, 71 pinnar totalt. Ligger du nu exakt på 600 poäng, en overall rank på 1,9 miljoner. Du sparade bytet, vilket gör att du sitter med två fria i en omgång då många kanske har lite svårt att hitta vad man ska spendera bytet. Har du några tankar där?
Ja, men det har jag definitivt. Jag tror att Gordon kommer att ryka. Och sen har jag inte riktigt bestämt mig för om det kanske Mitoma eller kanske Adingra som kommer in. När det är Mitoma så behöver jag göra ett byte till för att finansiera det där. Bara sno åt mig några lite stålar någon annanstans. Är det Adingra så kan det vara ett rakt byte. Lite sådär kluven kring en Gabriel. Det är ju ingen, liksom, inget akut att behöva ta ut honom och har han tillbaka platsen här. Newcastle jag kanske inte ens har tänkt att spela honom, så är det ju fin spelare att sitta kvar med sen när det är Burnley hemma kanske efteråt. Mm. Jag är väldigt kluven just nu, ska jag invänta cupspelet i veckan. Men det skulle också kunna bli liksom ett fattigmans wildcard 2 veckor efter det vanliga wildcardet. Nej, men för att bygga om lite, vi kommer ju prata formation senare och ja, för att kunna ställa om till ett 3-man-anfall om jag får feeling på det. Så att jag håller alla dörrar öppna. Sådär, lite vind i ryggen, 4:e raka gröna pilen. Och då hade jag ändå en kapten som blankade.
Just det.
Med Ollie Watkins som har sin högsta XGI på hela säsongen och ändå blankar den.
Jag såg det, 1,4 expected goal involvement.
Ja, och han bränner ju ett friläge. Det är lux som han får en passning av Matty Cash. Han bara ska lägga in den liksom. Så att det är svårt liksom att, med den, det är svårt att säga att man läste det fel. Sen blev utfallet vad det blev liksom. Men chansade lite. Och så är det klart att med Salah och Haalands returns så hade det kunnat varit ännu bättre. Men det är dumt liksom att, när man sitter på en overall rank på 1,9 miljoner och klagar på gröna pilar. Så att, jag känner ändå att det är lite mer svag med vind i ryggen. Och 2 fria gör att jag tycker mig har ganska stort handlingsutrymme.
Mm. Ja, nej, jag drar. Jag är bäst scorer av oss alla. Både overall rank och för game weekend. Men sitter ju fortfarande och bannar mig själv. Jag inte bara stod fast vid liksom min införsäljning som jag gjorde i förra veckans podd och sa att liksom Haaland står och frustar för att möta Manchester United. Det blev bindel på Salah för att jag tyckte det var jobbigt nog att kolla United City och vill väl inte stanna upp allt för länge vid den matchen. 74 poäng blir det, totalt 637 poäng som ger mig en overall rank på 463 000. Gröna pilar, men de hade kunnat varit betydligt starkare om man hade stått kvar med Haaland-binden. Jag bytte den på tåget ner till Göteborg på fredagen. Det är vad det är. Tanken är ju såklart att spara bytet nu. Drog ju wildcard senast, ska ju inte behövas något byte här till Game Week 11 tänker jag. Valde mellan 3-4-3 och 3-5-2 och det blev 3-5-2 till slut och det kändes ganska givet mot slutet. Det var ju egentligen, jag tror jag hade haft mer panik om jag hade gått på 3-4-3 ändå. Vi ska ju prata formationer, för det har jag gått helt utan Spurs. Och det, ja, känner mig inte helt trygg med. Nu hade jag ju Son och fick hans fina poäng från fredagskvällen. Darwin går och kommer iväg med poäng också, men känner mig mer trygg liksom över tid med att ha Spurs.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sen får man ju Gabriel bänken, rotation, säger Arteta. Och vill väl hoppas och tro att det ska vara det, att det inte börjar om nu. Det känns ju inte som det var i början av säsongen när han lite kastade om kopplat till formationen. Nu var det ju Kivior som bara kom in och tog den platsen. Så jag vill tro att vi kommer se en Gabriel tillbaka mot Newcastle. Och Stefan, det är ju du som är Arsenal-supporter. Men visst känns det som att vi kommer få se Gabriel tillbaka redan nu till helgen.
Ja, men det tror jag. Det var ju fortfarande liksom ingen formationsändring på något sätt, utan Gabriel har spelat mycket både i landslaget och i Arsenal och får ju vilan här skulle jag säga. Men sen Arteta så liksom, jag vet ju några på eventet som hade Gabriel där i början av säsongen, plocka utan när han tappas, liksom, då man trodde att han inte hade någon plats i laget. Sen spelar han hela tiden, plockar in han nu på wildcard och så han bänkar direkt. Så det är verkligen en trollspelare för många. Men jag tror ändå vänta en vecka till och se här för att jag tror att han startar.
Mm. Ja, sen så apropå bänkningar, jag vet Stefan, du var väl inne på att du skulle starta Archer här till Game Week 11. Han sitter på bänk här i Game Week 10, är det något du funderar på?
Ja, nej, det är väl inte superbra, men samtidigt var Arsenal borta och liksom, jag vet inte om de försökte säkra upp lite mer defensivt eventuellt. Så vi får väl se. Det kanske blir så att jag inte startar honom i Game Week 11 och ser om man får förtroende från start eller inte mot Wolves och väntar med att liksom plocka in han i bygget till Game Week 13 istället.
Yes, vi ska gå in och prata lite formationer. 3-5-2 versus 3-4-3. Jag valde 3-5-2, men tyckte ju att det fanns en väldigt fin framkomlig väg att gå på 3-4-3 också och tre anfallare, och då kikade jag mot Darwin. Stefan, hur resonerar du kring formationer just nu?
Nej, men för min del så är det 3-5-2 som gäller och det beror lite på att jag känner att jag vill ha in Saka och då har jag inte riktigt den lyxen att kunna gå till 3-4-3. Men det känns ju absolut som att det börjar finnas en hel del prisvärda alternativ på forwardsplatserna. Så att jag tycker att det känns som ett liksom fullgott alternativ och som några som drar wildcard här så går ju kanske på det och en billig mittfältare i Palmer eller Adingra som inte ens behöver vara startspelare, vilket känns också intressant.
Fredrik, du nämnde ju lite kort här att det fanns någon tanke i bakhuvudet om att kanske börja röra sig mot en 3-4-3. Vad av detta?
Nej, men det är ju att jag ser uppsidan med att kunna ha tre anfallsalternativ. Tycker att det finns väldigt mycket värde i att bredvid Haaland kunna ha två platser att leka med. Sen är det mitt stora problem den här säsongen är ju stålarna. Slänger jag in Watkins och Darwin Nunez, ja, men då kommer jag behöva ha mer eller mindre två billiga mittfältare. Det räcker liksom inte att ha Dingra som femtefältare och tänka att där sparar jag en stålare. Jag kommer att behöva antingen göra Diaby till ytterligare en 5-miljoners fältare eller en Madison ner till en 6-miljonare. Och jag tappar ganska mycket på mittfältet då. Förutom att jag vill ha kvar Salah och Saka, och det vill jag ju. Så det är liksom det luriga i det. Att det är, jag är ju i mitt... Det VC:et som jag drog för ett par veckor sedan satt upp mig för 3-5-2. Och det kanske inte är värt att stöka runt för mycket. Det återstår lite att se om jag kan hitta någon enkel väg. En minus 4 har jag inga problem att trycka av om jag tycker att jag landar rätt i det. Sen är det ju bara frågan liksom med Watkins hur han kommer att fortsätta se ut. Han har ju fortsatt liksom, kanske framförallt 3 av de kommande 4 ser ju riktigt fina ut. Då kan jag verkligen säga att man vill behålla om sen framåt Game Week 15 där. Så svänger schemat lite och kanske är det så att Watkins plats då kan bli lite mer flexibel och att man då kan börja leka med en Darwin Nunez eller en Höjlund om han kommer igång eller en, ja, det finns ju flera andra alternativ. Men jag håller det väldigt öppet just nu och håller på att laborera på FPL-team fram och tillbaka med både det ena och andra faktiskt.
Jag kan väl hålla med. Som sagt, jag satt ju och lekte med 3-4-3 uppställningen till wildcardet. Men jag kom ju inte runt liksom att jag tycker mittfältet. Alltså, jag förstår att man kan se värdet med att ha tre anfallare. Men det är svårt att inte se värdet med fem mittfältare. Och som du är inne på, att det behöver göras avkall inte bara på en mittfältare utan kanske två. Nu finns det ju möjliggörare som vi har varit inne på i Palmer. Kanske inte liksom är det bästa spelschemat med Adingra. Och där finns det liksom de andra frågetecknen kring med speltiden. Men de finns ändå där alternativen. Så att jag förstår det. Samtidigt tror jag så här att börja kasta om. Och du pratar nu att kan jag hitta det för en minus 4? Kollar man på ditt lag, du drog wildcard för inte alls speciellt länge sedan. det ser rätt bra ut, alltså dina mittfältare, att ta en minus 4 bara för att kasta om det, bara för att, vet jag inte. Jag tror man lite får köra på bara. Det är nog min inställning till det. Och som jag var inne på, det är lättare att fly från någon mittfältare till någon annan än på anfallssidan ändå, tycker jag, även om vi har ett par gubbar där på anfallet som man kan gå mot. Kanske framförallt om man går på dubbla, liksom riktigt billiga mittfältare, att ja, ska man fly från någon av dem, ja, då börjar det bli lite tufft.
Nej, men visst är det så. Och billiga anfallare, ja, men det är Archer som har varit den givna startspelaren. Nu fick han bänk senast. I övrigt är det ju ganska klent i budgetsegmentet på anfallet. Så det är liksom en Morris för 5,5. En Kettia som, hur länge får han hålla sin plats? Och sen är det upp till även Ferguson på 6,0. Och det är ju knapp budget, snarare liksom lower mid price. Så att det utbudet är ju bredare på mittfältet, helt klart.
Mm. Och just att Archer är där, tycker jag liksom är ytterligare en sån där grej egentligen som talar för 3-5-2. För att det räcker ju att du har två okej försvars avbytare. Så jag tycker inte man behöver tänka att, ja, men nu om då Archer tappar sin startplats och kanske får förlita sig på lite mer inhopp framöver, vi får väl se hur det blir. Det är inte hela världen riktigt, känner jag i alla fall. Men det är väl, jag vet inte om det är för att jag just nu bara liksom går på mål efter Charlie Taylors kassa. Men nej, så resonerar jag kring formationerna i alla fall. Jag tror jag landade rätt ändå. Och så får vi se, Darwin Núñez, det här är ju liksom oerhört tråkigt. Nu, jag vet inte, Fredrik, om du har någon uppdatering, men hans plats känns väl som att den blev... Men ännu lite givnare nu kopplat till Luis Diaz. Han är väl hemma i Colombia, om jag har förstått det rätt, efter den här kidnappningssituationen kring hans föräldrar.
Ja, precis. För er som har lyckats missa det då, så färdades hans föräldrar i en bil i Colombia, blev stoppade av en motorcykel, blev kidnappade. Och sen så har colombiansk specialpolis lyckats frita hans mamma. Men i talande stund så ska pappan fortfarande vara kidnappad, och ja, de rapporter som har kommit egentligen är väldigt få, så det är ju att han är väldigt tagen av det här, Luis Diaz, och har, som du säger, har flugit till Colombia. Och nu vet vi inte vad utgången av det här blir, men egentligen oavsett så tror jag att det kan dröja innan han är tillbaka i en startelva. Så att, nej, såklart oerhört tungt. Jag läste det här på söndag morgon när vi vaknade upp efter eventet, och det var mycket sjuka uppgifter. Liksom det var Matthew Perry, vänner, hade dött. Det var en svensk som hade dött i amerikanska hockeyn, fått halsen avskuren av skridsko, och så Luis Diaz föräldrar var kidnappade. Smått surrealistiskt. Men ja, du är inne på det, vad betyder det för FPL? Ja, Darwin Núñez plats blir ännu mer given, därför att Jota kan spela ut på kanten. Gakpo visserligen på väg tillbaka, men så som Darwin Núñez ser ut nu så är han det självklara alternativet, speciellt i matcher där Liverpool är liksom klar favorit och där man kommer ha mer tryck. Så att, nej, för den som har gått på Núñez så tycker jag det är ett kanonalternativ. För den som har möjlighet att kliva dit så är det ett kanonalternativ. Och hela den här tragiska historien med Diaz föräldrar, det känns ju så... Det känns så fel att börja koppla det till FPL, men någonstans är det vi ska foka på. Har det liksom en effekt om att Diaz plats blir ännu mer given? Ja, det har det.
Mm. Och det är väl liksom Gameweek 13 som är efter landslagsuppehållet, som då City ska mötas. Att om Klopp kommer föredra en pressspelare som dessutom inte har varit borta i Sydamerika och spelat, och Gakpo är tillbaka, att det är Gakpo som tar den platsen. Å andra sidan kanske inte hela världen att inte ha Darwin Núñez i ett FBL-bygge när de möter City. Och så hoppas att han är tillbaka sen till Gameweek 14 fram, när spelschemat är betydligt bättre också. Men det är väl någonting att väga in ändå om man inte har honom nu och ska ta in honom. Att, men hur ser ditt lag ut för Gameweek 13? För går det helt att räkna med att Darwin Núñez kommer starta då? Nej, det skulle jag inte säga att det gör. Så att det kan man väl ha med sig.
Mm, verkligen.
Pratar vi 3-4-3, är det liksom Haaland, Watkins, Núñez som liksom är det då självklart givna tremananfallet? En Julian Alvarez i City City till exempel eller någon annan, kan det vara något att liksom kolla mot i ett tremannaanfall? Vad säger du, Stefan?
Ja, men absolut, det känns väl som, eller så här, mina forwards förutom Haaland tycker jag är Alvarez, Watkins och Darwin Nunez. Jag vet inte med, alltså så här, Enkätt jag satt ju nu med, men jag har inte hört riktigt, liksom, det finns väl inga jättebra uppgifter om hur länge Jesus blir borta. Så att risken är väl att man går dit och så, att det inte blir så många veckors utdelning där.
Nej.
Ja, det är väl de andra känns hetare på sikt tycker jag.
Mm. Går vi vidare, kollar på försvararna, så men jag har varit inne på det tidigare, jag tycker att det är lite svårt att hitta så här, men kanon försvarsspelare här framåt, och många kollar mot att ha de mesta pengarna investerade i de offensiva platserna. Ja, Fredrik, hur tänker du kring formering utav försvarslinje och sånt? Det var ju lite, säger när många drog wildcard här i tian, så såg lagen rätt lika ut. Jag gick ju på en backlinje med Cash, Tsimikas, Gabriel, Taylor och Gueye. Och det är lite på avsaknad av annat. Gueye fick ju bänken den här gameweeken, men passar ju oerhört fin och liksom rotera med de här gubbarna framåt. Nu är det Gabriel som har Newcastle, men då helt plötsligt har Palace Burnley borta, då kan man spela honom, och så kollar man liksom framåt, så har han nästan startplats i varje vecka de liksom kommande fyra, för att någon har lite tuffare match, så där går ju Palace försvararna in bra. Vilka försvarare liksom kollar du mot nu om man ska göra byten i försvarslinjen? Är det någon av de här som jag nämner?
Ja, men beroende lite på i mina byten, om man ser till två byten, kanske till och med tre, så är väl liksom försvarsbytet det som får vara skohornet, möjliggöraren, det som bara får bli utifrån hur mycket pengar som är kvar. Jag tycker inte att det är superstor skillnad mellan om du har 4,0, 4,3, 4,4 eller kanske till och med 4,5. Kommer upp på 4,5, så visst, du nämner Gueye, där finns det liksom en annan säkerhet, men du har på 4-4 Tarkovski och Mykolenko och Brathwaite på 4-3, 4,0. Sen har vi en del spelande, men så här, vi har Taylor på 3,9, vi har Trusty Sheffield United på 3,9, Igor i Brighton smyger lite under radarn, 4,3, har ju startat här två matcher i rad. Såklart kanske inte någon given, men jag ser heller inte vem som riktigt ska utmana faktiskt. Webster verkar ju ha liksom verkligen tappat sin plats, och skadorna som är i backlinjen är ju snarare på ytterbackar. Så att, ser vi att han fortsätter få spela, så känns det som ett alternativ också. Så det finns ju mycket värde, och för mig handlar ju liksom komma så billigt undan som möjligt med i princip fem spelande backar. Det är min målsättning. Tsimikas hade väl gått upp till 4-6 nu, men det är fortfarande ett bra alternativ eftersom Robertson är borta ett bra tag. Så att, nej, så billigt som möjligt, och det finns väl egentligen bara en back som sticker ut som jag ens har någon slags tanke på. Och det är om jag skulle chansa med en Louis Stank för 5 miljoner. Tycker att det är en så pass bra back, och nu när Brighton har ett så pass bra schema, så skulle det kunna vara ett alternativ. Det har inte sett superbra ut defensivt för Brighton, och det är väl det som gör att han inte redan sitter i bygget. Men dels har offensivt hot, och dels så har man väldigt fina matcher nu. Men ja, vi såg en fin match senast här nu, och det gick ju sådär med den nollan. Så att, ja, vi får se. Huvudspåret är nog ändå så billigt som möjligt och fem spelande backar.
Mm. Du nämnde Dank där. Estupinjan var ju många som kikade mot, gick och skadade sig. Är väl på väg tillbaka. Är det någonting att väga in, att liksom kanske avvakta, se om han kan komma tillbaka? Kan han bli ett alternativ, eller hur tänker du?
Jag vet inte, han var skadad länge nu. Känns som att de kanske inte superstressar honom tillbaka. Det är också en position som är ganska hårt utsatt för maxlöpningar jämfört med Dank där i mitten, som mest står och nickar undan och liksom lufsar hem från hörnerna. Så att, ja, jag tror på Estupinjan när jag ser att han är tillbaka och spelar 80 plus. Och, ja. Nu ska man aldrig säga aldrig, men det känns som att det skulle kunna ta ett tag. Det här blir inte vill liksom chansa med honom tillbaka. Det kan absolut bli ett alternativ när han väl är liksom back on track och fit for fight. Men nej, än så länge känns det som att det kan dröja lite. Och i mitt fall så är ju varför jag också kikar mot till exempel Dunk. Är ju för att ja, men, cash matcher, de som är bra, de blir färre och färre snart. Att kunna växla över till någon som ligger där runt 5 miljoner och sitta på en sån back och sen bara billiga. Gör ju också att det är lite lättare att ta dig till ja, men de här backarna som man kanske vill gå till som ligger runt 5 miljoner. För sitter du bara på 4-5 då blir det lite jobbigare att kliva direkt dit om man inte sitter med mycket pengar på banken. Så att, det finns många aspekter att väga in i det men det finns ändå någon form av asterisk kring alla de här dyra och ganska lite tvivel för min del att bara plocka in spelande backar i hyfsade lag som kostar 4,5 och mindre mer eller mindre.
Mm, det är väl kanske där det faller då, lite spelare i lite hyfsade lag. Men vi såg i en del wildcard där man satte som en fjärde eller i vissa fall femte försvarare in Harry Maguire som är nere på 4,2. I ett icke-fungerande Manchester United, men där han ändå får speltid, ett spelschema som ser väldigt bra ut. Du gick ju ner och pratade om billiga försvarare, stannar väl vid 4,3, Maguire på 4,2, så desperat är du inte, eller hur tänker du där?
Nej, men jag tänker att det finns liksom, om än kanske lite mer kortsiktigt värde i det, men varför inte liksom, och den dagen han tappar sin plats där, ja men det är ju liksom ingen skogsbrand och ha honom längst ut på kvisten och han kanske inte ska spela varje match ändå, utan då får man väl göra bytet sen då. Nu finns det så pass mycket spelande backar runt 4 miljoner att jag är inte så orolig för att det inte ska finnas någon räddningsplanka därifrån. Så att den typen av mer kortsiktiga pants i backlinjen har jag mer. Jag tycker att de är lättare att ta nu när det finns ändå spelande backar att välja på. Så att, sen känns det ju alltid lite så risker liksom med typ 2-3,9 eller 2-4,0 backar i backlinjen. För man vet ju, deras plats är ju sällan supercementerad. Men om det möjliggör på grund av en tight budget att man får in de gubbarna man vill ha framåt, så kan jag tycka att det är värt.
Stefan, försvarare, vi går in till ditt kära Arsenal. Vi pratade kort lite om Gabriel. Vi hoppas och tror, vi som är ägare, att det bara rör sig om som en rotation och att Gabriel nu ska komma tillbaka. Gabriel har spelat många matcher, absolut. Det har även Saliba. Saliba verkar vara undroppable för Arteta. Just nu skiljer det 0,4 dem emellan. Jag tog in Gabriel på 4,7 men han kostar 4,8 nu. Hur hade du resonerat om man hade stått och velat ta in en Arsenal-supporter? Om man har råd att gå på Saliba. Samtidigt kanske det gör att man inte har några pengar alls på banken. Medan man istället kan gå på Gabriel och ha 0,4 på banken. Men kan få... Ja, men kanske en viss rotation i någon match här och där, samtidigt som man med Saliba kan känna sig mer eller mindre trygg varje vecka.
Ja, jag vet inte om man kan känna sig trygg när vi ser liksom Ödegård och Gabriel blir droppade mot Sheffield här, så liksom, varför skulle inte Saliba kunna bli droppad mot Burnley? Lite så tänker jag. Det kommer krävas rotation i år med tanke på Champions League-spel. Ja, men när Tomiasso ser så pass bra ut så är han en gubbe som är liksom fullduglig ersättare på Salibas position. Så jag hade inte varit liksom 100% trygg med att Saliba aldrig kommer få en vila. Det tror jag inte.
Nej, intressant. Jag sa ju det att jag satt med Mark Way, precis som många gjorde i Wildcard. Palace kommande fem är ju oerhört fina. Det är Burnley, Everton, Luton, West Ham, Bournemouth. Samtidigt ser vi en Mitchell som skadar sig och nu blir out ett tag, tror jag. Jag tror att det är dåligt för försvaret. Och därefter så ser Palace schema mycket värre ut. De ska möta Liverpool, City, Brighton, Chelsea efter varann. Efter de här fem matcherna till exempel. Vi har även ett Arsenal som ska mötas där ganska kort efter. De här Palace försvararna man tar in nu, Stefan, Är det något man kommer behöva lägga någon plan för där i början på december och flytta dem vidare till annat alternativ?
Ja, det gör man väl, men jag tycker ändå att det är liksom fullgott fem bra matcher här. Så att det är väl en tillräckligt lång stint för att gå på en Palace-försvarare kan jag tycka. Och sen liksom har ju kartan ritats om säkert rätt mycket när vi kommer fram till Game Week 16. Och jag tycker att det är bättre att tänka så, att man får se hur läget ser ut då. Det finns säkert någon liksom prisvärd back som man kan gå till istället vid ett sånt läge.
Mm. Bra. Vill ni lägga till något kopplat till försvarare, ett lag som vi inte har nämnt någonting kring i Newcastle? Vi har fortsatt att Sven Botman liksom, Eddie Howe nämner att ja, han kommer att vara borta ett tag till, och så skjuts det på. Ja, Fredrik, vad tänker du om man sitter där med Botman? Det är väl bara att lämna nu, men går man till en annan Newcastle-försvarare eller kollar man helt åt annat håll?
Ja, men till att börja med absolut skeppa fort som tusan. Sen huruvida man kollar på Newcastle eller inte. Ja, alltså det beror lite på plånboken, så det tänkte jag säga. Men schemat är väl sådär, va? Arsenal, Bournemouth, Chelsea, United. Ah, sist sådär. Sen är det ju intressant. Vi ska ju notera när vi har nämnt massa billiga att Jamal Lascelles, lagkapten är han väl. Åtminstone när han inte är ute och hamnar i slagsmål på stan. Kostar väl 4,0 nu. Har ju fått spela 90 minuter, 4 raka matcher här. Sen tror jag att Botman tar tillbaka platsen när han väl tillbaka. Men då är vi där igen. Då ska han komma tillbaka också. Har han varit borta så här länge kommer han förmodligen att matcha sin lite mjukare. Liksom. Så att, ytterligare en just i dagsläget i alla fall spelande 4,0 back. Men hade jag lämnat Botman, vad får man från honom, 4,6 idag? Ja, då kan jag ändå se andra alternativ. Jag kan tycka att det är då ett ganska tacksamt läge att kliva från Newcastle-defensiven. Tycker inte det finns någon jättestor anledning att hålla sig fast vid det, just det laget.
Nej. Nej, för mig är det ju så att alltså, jag är precis dragit wildcard. Därför tycker jag sitter bra på de försvarare jag har. Jag har en Palace-försvarare. Jag har Semika som jag tycker är klockren. Gabriel med Arsenal-täckning, cash i Villa. Jag skulle vilja säga det, antingen om man då vill gå ifrån Palace-försvarare när spelschemat vänder om 5 game weeks, eller om man vill gå ifrån en spelare som Matty Cash här när deras spelschema vänder också. Då finns ju ett fint läge att växla över till Chelsea när deras tuffare matcher har varit. Gå till en Louis Colville till exempel i den prisklassen. För då är ju Chelseas spelschema riktigt, riktigt fint när de har klarat av det här. Så det är väl lite en sån framåtblickning värd att nämna.
De ska lära sig att vinna lite matcher bara, kanske framförallt hemma.
Ja, det är väl det du var för statistik, att Brentford har vunnit fler matcher på Stamford Bridge det senaste halvåret än vad Chelsea hade gjort. Så att, nej, så är det väl. Men jag tror också att sånt där kan ändra sig ganska fort. Och med lite enklare matcher så kommer det göra sitt för Chelsea. Mm. Sista punkten, vi har pratat en del om Neto tidigare. Han går och drar sin hamstring här och blir borta ett tag. Vi får se hur länge. Det här tycker jag är någonting som är bra att skicka med när man pratar liksom att spelare blir skadade och borta. Och man brukar säga att man är borta 2 veckor och liksom hur ska man värdera det. Kolla in spelschemat innan man gör allt för mycket. Nu är det ju som sagt, vi kom ju nyss från ett landslagsuppehåll och vi ska in i ett nytt igen. Det ligger ett landslagsuppehåll mellan Game Week 12 och Game Week 13. Däremot därefter, när spelare börjar bli borta, även om det bara är liksom 2 veckor, då går vi in i det här hektiska decemberschemat. Och är man borta 2-3 veckor, ja, men det kan vara liksom 5-6 Game Weeks. Så då behöver man vara ännu mer liksom, ja, men, observant på skador och agera på dem, skulle jag säga. Med de här landslagsuppehållen nu, ja, men det kan ju visa sig vara så att ja, men, Neto ja, men, vi är borta nu 11-12, men sen har vi landslagsuppehållet och sen tillbaka till Game Week 13. Men ja, oavsett så finns det ju en del ersättare i hans prisnivå där. Och Det finns ju ett liksom enkelt sätt. Jag vet inte hur Stefan, hur du ser på det, om man bara väljer att stanna kvar i Wolves som har sitt oerhört fina spelschema och gå till Wang som är till och med lite billigare än Neto, eller om man tänker att Netos frånvaro kommer påverka Wolves så pass mycket att han tappar mycket i värde. Är det ett byte du skulle kolla på, eller är det något annat om man skulle sitta där med Neto och hans skada?
Nej, men Wang har väl sett bra ut, så det är väl ett alternativ. Sen tror jag väl att det är väldigt lagberoende. Har man en bra truppbredd, så det låter ju ändå som att Neto bara kommer missa två matcher. Och sen efter landslagsuppehållet så har de helt okej matcher igen. Eller ganska bra, förutom Arsenal-matchen där i Gameweek 14. Så att har man en bra truppbredd så vet jag inte om det är ett byte jag hade ens prioriterat att göra. Men om man måste byta så, ja, men då finns det väl Neto, det finns väl en Adingra liksom som man kan gå ner till. Annars är det väl kanske ännu mer intressant att kika på om man kan få upp stålar och gå upp till en 6-5 eller i den regionen.
Mm. Kan vara oerhört tajt med pengar. Jag försöker kolla lite, ja, men i samma prisklass och lite under, och kommer väl fram egentligen till, ja, men nu Wang nämner jag i Wolves, Douglas Luiz i Aston Villa som tar straffarna. Vi har väl sagt tidigare att kanske inte är rätt gubbe, men poängen tickar på, och jag tycker han kan ändå nämnas i en sån här kontext. Anthony Gordon finns där, vi har Adingra som du är inne på, så att det finns lite alternativ. Hur hade du, Fredrik, värderat de här alternativen om du får liksom Wang, Douglas Luiz, Gordon? Du har ju Gordon, men du pratar om att eventuellt röra dig därifrån till och med.
Jag är lite inne på det med Wang som du nämnde i början där också, att försvinner Neto, då är frågan hur mycket kreativitet är det som försvinner från det där ganska kreativitetslösa Wolves. Det är ju han som står för det mesta, och visst, Wang har haft en jätteform här med flera bra liksom returns senaste veckorna, men visst, matcherna är ju bra, så att för den som sitter på ett fritt byte, inga stålar, så kanske det är ett lätt byte att göra. Men jag tycker att alltså Netos frånvaro för Wolves kommer att vara, jag är övertygad om att den kommer att vara kännbar. Han drar också på sig väldigt mycket liksom uppmärksamhet från motståndarlagets försvar, och när han inte finns där, nej, men då har de mer liksom utrymme och tid över till att hålla koll på en sån som Wang. Så att jag hade nog gjort bytet ändå, för man vet aldrig med Neto. Visst, det kanske är bara två gameweeks och så kommer ett landslagsuppehåll, men nej, jag tycker att det kan vara värt att prioritera ett byte. Och det finns spelare, nämnde Cole Palmer, har ju en Conor Gallagher som springer runt med kaptensbinden i Chelsea också nu, om man hellre vill gå dit också. Billy på 5,4 har ju också en ganska fin position. Nu ser spelschemat liksom blodrött ut när man tittar i. Men Spurs, Brighton, ja, alltså det är ändå matcher där Chelsea är ju sånt där lag som kan göra mål mot vilket lag som helst. Sen kommer de kanske inte vinna alla de tuffa matcherna, men mål kan de absolut göra. Så det är svårt, tycker jag, att ranka dem. Men jag vet inte om du hade med Adingra där igen. Det är väl han som kommer först, och det är väl också mycket tack vare spelschemat ändå, att det ser så oerhört fint ut för Brighton. Så att för mig är det ett ganska enkelt byte. En skadad Neto mot en Adingra, du får loss, vadå, 0,8. Ja, för mig är det en no-brainer.
Jag ska säga det också, jag skickade ju ut Douglas Luiz där, du valde inte ens ta han i din mun där, Fredrik. Men det ska man även känna till om man väljer att gå dit. Jag tycker inte att det är felaktigt på något sätt. Men han står ju på 4 gula också och är ett gult ifrån avstängning. Och det, som sagt, man kan ändå gå dit, men man ska känna till det så man inte bara står där och blir lite förvånad. Det kan vara värt att gå in och kolla lite hur många gula en skubba ser en stål på. För mig liksom, jag väljer inte bort en spelare för att han står på typ 3 gula. Men är det på 4 gula, ja, då vill jag gärna ha någon tanke som ska vara lite längre för den här spelaren, och även se att, ja, men då får man räkna med en avstängning liksom, ja, med vilken match som helst. Så att Ja, det är ju många som börjar närma sig uppåt där. Väl, vi har en hel drös som står på tre gula. På fyra gula kort kan vi bara nämna det kort. Jag nämnde Douglas Luiz, även hans lagkamrat Luca Ding står på fyra. Vi har Bruno Fernandes i United står på fyra. Och det är väl de största liksom, FPL ägandeskapen vi har, tror jag. McAllister i Liverpool står på fyra, men det är inte så många som sitter på honom, tänker jag. Bra. Vi ska rikta ett stort tack till våra partners. Såklart Glenn Sports Bar. Stort tack för i helgen. Jag vet att jag talar för många av våra lyssnare som var på plats, att alla hade det väldigt trevligt. På plats i lokalen hade vi även Olof från Nakata som sålde en del. Jättekul. Gå in, kika. Det kommer en del nya tryck på tröjor från Nakata. Reducering.se var med, drog igång SM i andelsspel. Och
jag vet Reducering inte, SM?
Ja, precis. Hur gick det för dig i starten här, Fredrik? Hur mycket pengar blev det?
Ja, nej, men jag låg där, hade hugg på 13 och tog mig, så smet ju Stefan om mig på Open Stretch, tänkte jag säga, på innerspåret och snodde åt sen 12, så att han är ju med där. Nu är det ju inte antal rätt som vi räknar i reduceringen, utan det är ju inspelade pengar. Och det var väl de som, jag tror att det var 1, 2, 3, 4, 5 stycken som satte 13 som är med i SM hittills, och det gav väl runt 38 000 ungefär sammanlagt. Så för Stefans del så var det väl tusenlappen 1500, beroende lite på hur tecknen var fördelade och hur man hade missat på den matchen man missade, helt enkelt. Men roligt att vara igång och jättekul att ha reduceringsgänget på plats i lokalen. Det var många som fick de här liksom första instruktionerna till den reducerade världen. Och det är ju roligt att fler upptäcker att hur stor fördel man kan ha av att bara börja pilla lite i kanten, bara reducera lite grann. Man behöver ju inte gå all in liksom som geniet Oscar Block och jobba 90-procentiga reduceringar. Dit kanske man tar sig liksom förr eller senare, men bara det här att gå in och lägga 64 rader och reducera bort de 14 sämsta raderna, så lägger du 50 spänn istället. Det är ju faktiskt en no-brainer att göra. Och börjar skala upp det lite grann, då kan du ganska snabbt spara. Dumt att lägga pengar i onödan. Så att, jätteroligt. Och helgens omgång här som kommer är ju, jag vet inte om du Stefan har kikat någonting på raden, men det är ju en dundersvår rad. Så att det bäddar ju för fin utdelning till helgens kommande.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Härligt.
Ja, nej, jag har inte hunnit kika så mycket, men det ska bli kul. Nu har jag liksom 13 förra och 12 den här, så att det känns som att ja, men formen är liksom, man får passa på nu när man har lite mer flytt där. Så. Tyvärr så var det inte riktigt nära 13 rätt. Jag gick ju bort mig på sista matchen där med
formlaget Bolton.
Ja, exakt. Det var lite synd.
Ja, men det var snyggt tippat ändå, snyggt sätta 12:an på ett system på under 500 rader ändå.
Och Stefan, det är du som lägger an det spel för Svenska FBL-podden här till helgen också.
Ja, det stämmer.
Yes, även stort tack till Netshirts, säljer vår merch. Vi drack lite shots ur shotsglasen som vi hade med oss till till Glenn och många av er som var där la vantarna på ett glas eller två. Unisport Store ska också ha ett tack tillsammans med Superclub. Och med det går vi in i veckans rekommendationer. Och vi har ju pratat försvarare en hel del, Fredrik. Men förra veckan rekade du Semikas, Cash, Gabriel. Ser du någon anledning att ändra här efter att Gabriel fick syna bänken?
Ja, men det tycker jag väl ändå att det är på sin plats att se över. Och vi vet ju inte var det där en bänkning och han är tillbaka. Eller ja, hur var det egentligen? Jag tycker att den osäkerheten gör väl att jag hade inte plockat in Gabriel om jag inte hade suttit på honom nu. Semikas får ju sitta kvar. Det kanske är den allra mest givna försvarsreken av dem alla. Och kommer att få sällskap av en som sitter i ditt bygge, Alex, och det är Guay. Lite som Stefan var inne på också, att fem fina matcher, det är, ja, men i min värld fullgott liksom, tillräckligt för att vara ett bra schema. Så att Semikas, Guay, och sen så smyger jag in en Sofall. Och visst, West Ham kanske inte super ut här i helgen, men jag tycker att det redan nu här till helgen som kommer smyger igång ett ganska fint schema. Man möter Brentford borta, men Brentford har ju inte varit sådär kanonbra direkt. Och efter det sen så ser det riktigt fint ut med Forest hemma, Burnley borta, Palace hemma. Så att Sofall får smyga in lite under radarn. 2,6% TSB, ägd av absolut ingen. Och ja, men en fin komplementspelare när man ska bygga en fembackslinje av sådär billiga backar.
Mm. Jag väljer att stand my ground. Stuck var med mina tre rekar från förra veckan. Semikas, Trippier och Gabriel. Trippier, har man råd med honom? Nu kommer ju den här nollpoängen. Och det är man ju glad för som icke-Trippier-ägare. Jag tycker inte att det är skäl till panik. Utan hans poäng kommer vara oerhört fina. Och vi vet att han fortsätter liksom, med skapa väldigt mycket. Jag tror att skala man hans expected siffror, tror jag inte de var något sämre den här veckan än vad de har varit, utan snarare tvärtom, att de såg rätt fina ut. Nu spanar jag lite här, ja, mot Wolves hade han XA på 0,57 och det är väl bara två game weeks på hela tiden som man har haft högre XA än det. Så att men där sitter man fortsatt bra, tycker jag. Så att jag ser ingen anledning att ändra. Och har man möjlighet att kliva dit, ja, men det kan vara en fin gubbe att sitta med. Och Gabriel, ja, men han får vara kvar. För en gångs skull tycker jag man lite får lita på Arteta när han säger att det är en rotation. Stefan, har du tre försvarsrekar att ge oss?
Ja, nej, men jag har Semikas. Jag tycker att liksom, det är fortsatt bra matcher och vi vet inte riktigt när Robertson är tillbaka, men det blir ju längre fram, så att han tycker jag fortsatt är värt att byta in. Sen har jag gått på Andersen istället för Guay, och ja, men det är väl lite, nu vet jag inte exakt hur mycket det skiljer i pris, men jag tänker att Andersen har lite bättre potential till offensiv utdelning och bonuspoäng där. Och sista gubbe, så kasta in en Lewis Dunk som Fredan pratat lite grann om i försvarsavsnittet, för Brightons fina spelschema och för att man inte vet liksom när Estupinian är redo riktigt.
Mm. Ja, intressant att det går på Andersen. Det skiljer ändå 0,5 på honom och Oguay. Jag har oerhört svårt att se liksom exakt den uppsidan. Om vi kollar nu på fem game weeks tid med de här lite bättre matcherna, att Andersen verkligen ska göra skäl för de 0,5 där.
Nej, men så kan det vara. Så kan det absolut vara. Men jag tycker att om man har möjlighet så brukar jag gilla att betala upp för den man verkligen vill ha. Så det är väl lite den tanken. Han har ändå tagit ganska mycket mer poäng. Så det kanske inte blir att han fortsätter med det. Men jag tycker att han känns ändå intressant.
Mm. Vill du fortsätta med tre mittfältare, Stefan?
Jajamän, där har jag gått på Mitoma. Som jag tycker är liksom det bästa picket i Brighton för deras matcher. Och han får... Ja, men, sällskap utav två välkända namn i Son och Sala, som jag gillar fortsatt oerhört mycket.
Yes. Fredrik, du hade Saka, Adingra och Diaz, och ja, nu ska jag inte försöka göra mig något rolig på något sätt, men Diaz lär väl få lämna reken i alla fall.
Ja, nej, men det känns ju rätt så givet så. Och ja, men det blir lite storstädning här. Det blir Saka som får vara kvar. Har ju smugit lite under radarn och haft ganska dålig underliggande statistik här på slutet. Och visst, det kommer en tuff match här nu i Newcastle borta. Men sen så lättar det ju upp väldigt mycket. Och jag tycker ändå att det finns läge att börja röra sig mot Saka. Och har man möjlighet att få in honom så tycker jag liksom inte att men det finns ingen anledning bara efter Newcastle borta. Visst, sen Kings Park är tufft och sådär. Men Arsenal är ett bra lag och Saka kan mycket väl få return där. Så att Saka är kvar. Däremot så väljer jag att plocka in Mitoma, precis som Stefan hade. Tycker att det är ju, känns ändå som den Brighton mittfältare med högsta nivå. Där kan det verkligen smälla till. Så att Mitoma får också plats. Sen så tar jag ut Luis Diaz, men han får ersättas av lagkamraten Dominic Soboslai, som, ja, har det gått 10 matcher har han varit bäst på plan i åtminstone hälften av dem. Liverpools bästa spelare är kanske 7 av dem. Fick även nu liksom lite islossning här senast. Lite annan roll nu i matchen som var i helgen också. Kom ut lite mer på högerkanten och kunde slå lite mer diagonalpassningar. Men är ju involverad i väldigt mycket som händer framåt. Har en ganska offensiv utgångsposition. Slår en del hörner. Tvekar inte att plocka en frispark från Trent då och då heller. Jag tycker Soboslai är intressant. Riktigt så här differential val. 7,0. Visst, det är ju prisklass och en position där det finns mycket konkurrens. Men 5,8% TSB. 7,0 är inte omöjligt att få in. Tycker att det är en rolig pant. Och med Liverpools fina schema här. Förutom City borta där i Game Week 13. Så är det ju liksom idel fina matcher för offensiva Liverpool tillgångar. Så att ja, men det skulle inte, det är inte helt liksom osannolikt att jag själv skulle få för mig och plocka in en Soboslai. Det är inte riktigt upplagt i det, för det är mitt bygge. Men jag gillar ändå tanken på att sitta med Soboslai i bygget.
Mm. För egen del så, ja, men jag väljer att sitta kvar även på mittfältssidan, precis som jag gjorde i försvaret. Jag hade Saka, Bowen och Mitoma förra veckan. Mitoma, ja, vad ska man säga, han har 4 raka blanks nu. Men ni rekar honom båda två, och jag tror att det är poäng som bara ligger och väntar. Jag tror inte Mitoma heller hade mått dåligt om Estupinian kommer tillbaka här. Så att där får han gärna skynda på återhämtning, om man nu sitter med Mitoma. Det gör inte jag, men jag gillar honom. Saka tycker jag också, jag kollar till och med mot att kanske, kan man dubbla upp Arsenal-offensiven, hade varit 20 att göra med spelschemat. Och Bowen är väl den som hänger lite sådär mot repen om man ska få vara kvar. Jag tycker West Ham börjar se rätt tröttkörda ut. Men lite i brist på annat så får han vara kvar. Han finns ju i mitt bygge. Och hade det varit liksom nästa veckas avsnitt så skulle det kunna vara Gabriel Martinelli som går in och tar den där platsen. Och det är väl någonting som jag överväger för eget bygge också. Att se om jag inte kan uppgradera en Bowen till en Martinelli. Det krävs ju lite mer pengar. Men ja, det hade varit spännande. Jag tror att det är ganska få som sitter uppdubblat i Arsenal-offensiven och med spelschemat som kommer. Vi har sett det, vi såg mot Sheffield United hur det bara smäller till. Jag tror att vi har tydliga lag att pinpointa. Och Burnley Game Week 12, om vi blickar liksom en Game Week fram från elvan här, så kan vara helt rätt läget att dubbla upp offensiven. Och så här tråkig är jag. Jag sitter kvar med mina anfallare också. Men det är bara för att jag har så oerhört bra rekar. Darwin Nunez och Watkins är mina anfallsrekar. Och ja, de får helt enkelt stå kvar. Stefan, 2 anfallsrekar. Ska du kopiera?
Ja, det är så tråkigt där. Men de två känns klart mest intressanta. Watkins hade ju bara otur som inte fick någon return här i helgen, och ja, men Darwin känns ju sjukt spännande faktiskt.
Och som sagt, jag tycker ju, Fredrik pratade om det tidigare, att man kanske kunde växla ner Watkins här sen när det blir tuffare matcher. Jag kan absolut se att jag kommer sitta kvar. Det är 15-16 som City och Arsenal ska dras av båda två. Förvisso båda hemma på Villa Park där de har varit oerhört starka. Och en Watkins som, ja, man hatar ju liksom inte liksom omställningsspel mot sådana lag. Och sen så ser spelschemat kanon ut igen. Luras inte av att Manchester United ligger där som rödmarkerad i fixture-ticken. Jag gillar det. Fredrik Watkins, Jesus sitter på läktaren nu för tiden.
Ja, nej, men jag gör en poäng av att faktiskt instämma med er, Watkins Darwin. Och det säger väl någonting om någonting när vi alla tre går på samma anfallare, att var det är man ska blicka någonstans.
Yes. Med det så går vi till kaptensdiskussion för Game Week 11. Och vi har en lördagsdeadline 12.00. Det är Fulham mot Manchester United som drar igång. Och jag sitter inte med några United-tillgångar, sitter inte med några Fulham-tillgångar heller. Men hade jag gjort det så hade det inte varit dit jag hade vänt mig. Det här är väl en vecka där jag tror att valet kommer stå mellan två spelare. Och för vissa så är det inte ens ett val. Det är ju många som har gått utan Haaland. De kommer ligga bakom en soffa. Jag tycker han är det bästa kaptensalternativet före en Mohamed Salah. Men det är de två spelare det står mellan. City ska möta Bournemouth hemma på Etihad. City har dessutom vila i veckans kuppspel. Det är ju kuppspel imorgon onsdag för väldigt många Premier League-lag. Men City är ju ute. Så de får vila. De möter dessutom Bournemouth som har släppt in 21 mål. Tredje mest i hela ligan. Deras första målvakt är skadad. Ja, jag tror att det kan bli blodigt. Samtidigt så, som sagt, de som har gått utan Haaland, de har ju hela tiden spanat mot att Salah ska möta Luton i Game Week 11. Och det är ju ett, om inte fullgott alternativ, så det är väldigt tajt däremellan. Och Luton har haft lite svårt att täppa till just på liksom sin vänsterkant och liksom där Salah anfaller ifrån. Så att det är inte dåligt att sitta med Salah med kaptensbindeln. Men för mig som har båda så känner jag mig mer trygg med att komma sitta kvar med Haaland-bindeln hela vägen in till deadline den här gången. Hur resonerar du, Stefan?
Ja, nej, men här står vi igen med två superbra kaptensalternativ och det är ju liksom en slantsingling. Så jag har väl lite känsla faktiskt för att det är Salah som kommer plocka flest poäng som kapten, men jag tror att jag kommer gå på Haaland ändå.
Det låter dumt med en sån känsla.
Ja, jag vet. Nej, men det var ju lite samma förra veckan. Det kändes som att Salah hade den fina hemmamatchen och Haaland liksom hade United, och det kändes som att nu kommer det bli så att man alla plockar in Salah och kappar honom, men det är Haaland som kommer med poängen. Och nu när man blir skrämd av Haaland då kanske det svingar tillbaka, det är Salah som kommer göra poäng. Men det är ju liksom bara spekulationer. Jag tror båda är superbra alternativ. Det är bara att gå på magkänsla.
Fredrik, hur resonerar du om vi börjar med de här två?
Ja, vi kan både börja och sluta med de här två. Jag tycker inte det finns några andra alternativ. Det finns väl inget bygge som sitter utan båda två. Liksom. Så att, visst, det går att problematisera kring Haaland med speltid och sådär. Men du nämnde det, inget kuppspel i veckan. Och, ja, låt säga att han bara får 65-70 minuter. Då. Jo, men han hinner uträtta rätt mycket på de där. Så till och med någon som var sugen på att trycka av en triple captain. Och jag kommer inte göra det, jag kommer spara det. Men jag kan ju förstå, liksom, när Haaland börjar komma in i den här formen, då kan det ju bara smälla. Och göra en fyra mål. Men det är ju ingen som kan säga att man är förvånad. Liksom. Och Bournemouth hemma, det är ju som ett tacksamt byte. Alltså det är en giraff på tre ben och han är ett jävla lejon. Liksom. Så att, nej, det är, för mig är binden på Haaland. Det är klart att Salah är det givna valet, för de sitter bara på honom. Eller har värsta feelingen för honom. Men nu när folk har valt att kliva från Haaland, tycker jag det är ett utmärkt läge för oss som har honom att verkligen kliva dit och bindla och dubbla poängen. Men det ska bli väldigt spännande att se utfallet av de här två. För det känns som att ja, det kan bli 20 poäng på den ena, blank på den andra. Och då kan det bli riktigt stora swings beroende på vem man har valt.
Mm. Jag skulle väl vilja skjuta in det om vi kollar från Game Week 10 och kaptensbindeln. Jag var helt inne på Haaland, kommer han iväg med. Blev det 2+1 och det skulle lika gärna kunna ha varit 4+1. Samtidigt som jag skulle vilja säga att Mohamed Salahs mål är en oerhörd tillfällighet och slumpmål. Jag vet inte om Turner hade Salah i sitt eget bygge och matchen redan var körd. Men det kändes lite så. Samtidigt är Salah inblandad på ett annat sätt. Men jag tycker, precis som jag varit inne på tidigare, att Salah är, han har väl hockeyassist till de två målen som görs innan han själv får den gratis chansen. Han är involverad väldigt mycket, men känns mer framspelare än målskytt just nu. Så att det väger också över för mig att bara bindla Haaland den här veckan. Och som du är inne på, Fredrik, så vi fick in en lyssnarfråga från Fredrik Lindgren som var lite sugen på triple captainshipet. Och ja, det är klart man kan trycka av det. Jag är väl fortsatt inne på det att det har inte presenterats double game week för City än. Men det är ju väldigt mycket prat om det. Jag tycker det är konstigt om de inte skulle ta chansen att placera in City Brentford. Då vi vet att spar man den allt för länge så att City kommer spela i Europa mycket. Och att det liksom kan vara lite svårt att få in den. Visst är det Game Week 20 det har pratats om. Och då har City redan Sheffield United hemma den veckan. Alltså, jag vet inte, liksom, Sheffield United, Brentford i en dubbel. Då helt plötsligt kan man ångra sig rätt mycket att man har tryckt av en triple captainship redan. Men ja, jag vet inte, vad säger du Stefan? Fredrik summerar alltid med triple captain är väl ändå ett skitchip.
Ja, nej, men jag hade sport. Nu när det liksom finns liksom ganska troliga scenarier att de får en så fin dubbelvecka, så varför inte spara?
Ja, bra, då är vi på samma blad där. Jag tänker att vi håller det kort. Vi hade ju så oerhört många alternativ inför för Game Week 10. Men nu med 11 så håller vi bara till de två helt enkelt. Vi går istället över till lyssnarfrågorna och börjar med två lyssnarfrågor från två grabbar som var med på eventet. Dels Patrik Ren som var med på poddresan efter 2 år sedan. Tackar för eventet såklart, men han har 2 fria byten och har möjlighet att få in Salah om man offrar Saka. Är det värt att göra det nu? Eller är det att liksom jaga föregående Game Weeks poäng? Överväger wildcard i samband med nästa landslagsuppehåll. Och det är ju redan Game Week 12. Hur hade du resonerat här, Fredrik?
Ja, den är ju superklurig. För det är klart att vi pratar om Haaland, det gör man sig bakom soffan. Burnley hemma, som du nämnde tidigare Alex, där för Arsenal i Game Week 12. Och sitta utan Saka, det kan ju bli riktigt, riktigt jobbigt. Men ja, samtidigt, Salah har en fin match här nu, Luton borta, Brentford hemma är ju en helt okej match också, och ser väl någonstans ändå en högre höjd i Salah. Salah känns mer som en given liksom pusselbit så. Men ja, jag skulle aldrig liksom helhjärtat kunna säga, men det är bara gå på Salah och liksom skippa Saka. Det här måste man verkligen gå på egen målkänsla och vara medveten om att det kan slå väldigt fel ut. Men tvingas jag välja så håller jag nog ändå Salah högre faktiskt än Saka.
Mm, nu får vi ju bara ett ingångsvärde. Jag gissar att även en nedgradering på en annan mittfältare.
Mm.
Eller nedgradering. Alltså, om man tar ut Saka, tar in Salah, så behöver det vara någon annan mittfältare som ska ner. Eller någon annan spelare som ska ner. Och då ja, får man ju väga in liksom hela dubbelbytet i det. Stefan Henrik Mattsson, han undrar vilken duo vi tror tar flest poäng från och med nu till Game Week 15. Lascelles, Mitoma eller Udogi Gordon?
Då tror jag nog mer på Lascelles, Mitoma faktiskt.
Mm, jag gör ju också det. Men det är ju också hur man liksom lägger upp frågan. Det bygger ju på att Lascelles fortsatt får den här speltiden. Han kommer ju förpassas till bänken så fort Botman är tillbaka. Så att förmodligen har du en icke-spelande bänkspelare i Lascelles lite längre fram. Alternativt så kanske det funkar beroende på hur du har ett lag. Men det tycker jag man behöver väga in. Och Mitoma kan få någon vila så där, samtidigt som Udogi Gordon känns betydligt säkrare. Men jag tror också det att liksom, flest poäng tar nog Mitoma och Lascelles på så kort tid. Här då, Fredrik, Filip Ravin, min plan till denna gameweek var egentligen att byta en Boemo till Mitoma. Inte lika säker på det nu, vad säger ni? Sen har jag lite funderingar kring James Ward-Prowse, vågar man byta han till Wang?
Alltså, Brentford har ju en ganska fin match i West Ham hemma här, så det är väl ingen superstress att plocka honom. Men att blicka mot Mitoma känns ju rimligt. Men för att summera det där bytet så går det ju att göra Ward-Prowse till Mitoma om man kanske har en lite stålare i banken. Om man nu vill behålla en Boema en vecka. Men nu kommer man iväg med returns. Ja, West Ham hemma en fin match, Luton hemma fin match i 14. Så är det två tunga i Liverpool och Arsenal däremellan. Tycker inte en Boema är en spelare man måste ha i bygget. Och med tre riktigt fina matcher för Mitoma så kan jag ändå se bytet. Jag ser varför tanken fanns där från början och jag kan också se att man väljer att bara driva igenom det. Men med då liksom lilla brasklappen att är man lite trött på Ward-Prowse, tycker jag att hans utgångsposition är alldeles för låg och har lite stål av banken, så kanske att det är han som ska bli Mitoma just nu till Game Week 11.
Jag tror att det är väldigt många som kommer kolla på att ta in en Boemo där. Du pratar Game Week 14 mot Luton. Mm. Och då byten är värdefulla och allting sånt där. Har man honom nu, är det värt att byta utan till Game Week 11, West Ham hemma? Nej, det är det väl inte. Sen nämner du, det är tuffa matcher 12-13 mot Liverpool och Arsenal. Men det är två matcher och sen så om man då ändå har den planen, man kommer vilja plocka in honom då. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är jäkligt lurigt. Jag tycker man behöver ställa sig frågan lite hur man tror. Tänker man att man går utan en Boemo för att ja, men de har dessutom en blank i 18. Så att när de fina matcherna sen kommer att ja, men då får jag vara utan honom. Ja, men då kan man byta utan honom nu. Om man ändå då vill byta in ett 14. Men då ska jag ta in Mitoma nu och sen hoppa på honom till 14. Det tycker jag känns sådär. En Boemo kommer vara en sån spelare. Han kommer aldrig vara ett problem i ditt bygge. Och att du måste byta ut honom. Så länge han är hel och inte är iväg på afrikanska mästerskapen. Alltså så är det en mittfältare som är bra prisad. Som tar fasta situationer. Är på straffar. I de tuffare matcherna spelar han out of position som forward. Spelar 90 minuter i stort sett varje match. Så att jag tycker inte att det är en problemspelare. Sen som sagt, det är så här hur man väljer att spela det. Man kan jaga med att göra lite byten och göra lite fler byten. Då kan man gå till Mitoma till exempel. Men jag tycker man sitter ganska bra med en Boemo ändå. Stefan, andra delen av frågan då, hans fundering kring James Ward-Prowse, du som sitter med honom, han kollar på att göra honom till Wang eventuellt?
För egen del så är han inget liksom, är inget brinnande behov av att byta med tanke på att de fortsatt har väldigt bra matcher. Men det är klart att han levererar ju inte, så har man byten till över så kan man väl absolut plocka honom. Då hade jag plockat honom nu i sånt fall direkt. Annars om man inte plockar honom här, då tror jag att det hade varit, då får man nog igen 2-3 matcher till ändå. Så går väl tankarna lite kring honom. Men inget jätteprioriterat byte, men har man lyxen så och kan få in någon vettig då, så är det väl läge.
Ja, det är just det. Johan Karl-Jander sitter med James Ward-Prowse och har bestämt sig att han ska ut och undrar vem man ska plocka in för 6,5 eller mindre. Han har redan DV.
Ja, men 6,5 då hade det gått på Mitoma. Om man har den möjligheten.
Mm. Jonas Lundell då, som också undrar kring Ward-Prowse, hur mycket tålamod man ska ha. Och det är väl ungefär samma som en Boemo, va? Just kopplat till hans fasta situationer, att han kommer väl aldrig vara liksom den här superproblemspelaren. Han kommer fortsatt ta fasta situationer och det kan trilla in poäng. Det svåra med fasta situationer är ju att veta exakt när poängen kommer, eller hur?
Ja, men Sverige.
Bra. Fredrik, vi har Johan Åberg som undrar om det är dags att skeppa både sina Spurs och Newcastle-spelare nu. Jag tänker att han funderar schema då.
Ja, det är alltså dags att skeppa Newcastle-spelaren. Alltså, det är två bra lag, så att på så sätt så är det väl inget liksom akut att börja skeppa dem. Däremot kanske det är så att du börjar blicka mot andra spelare och vill få in dem. Kan det vara läge att liksom se över sina Spurs backar till exempel för att växla ner dem lite? Ja, det kan det väl vara om man sitter med byten. Och dels kan få loss någon lite stålar extra som kan vara värda någonting och kliva ifrån. Newcastle, jag pratade om Gordon till exempel, att kunna växla över honom till någon annan, men det är ju inget måstebyte så. Så jag tycker att det är två så pass bra lag att det är inga bränder och släck, utan det är lite mer lyxbyten man kan göra till spelare som har ännu bättre matcher. Men jag har svårt att se liksom den här att man måste fly därifrån.
Och jag tycker att det överspelas lite, alltså spelschema, både för Newcastle och Spurs. Precis som du säger, dels är det bra lag, och sen så spelschemat, men Newcastle, alltså nu är det Arsenal hemma i Game Week 11. Det är en tuff match. Jag ser inte att det på något sätt är en bedrövlig match för Newcastle, där de inte har någon chans till poäng. Det gör jag inte. Men jag håller nog Arsenals favoriter trots det på St. James's. Men det är knappa favoriter. Och sen så är det ju liksom bra matcher. Liksom skulle man prata om det, ja men, när säsongen drar igång, att det är liksom Chelsea och United hemma i 13-14 och Spurs borta i Game Week 16, och att de liksom kommer efter varandra så där, ja, då kanske man hade värderat det lite annorlunda. Men jag håller Newcastle som liksom, om jag håller Arsenal som knappa favoriter på St. James's i Game Week 11, så håller jag ju Newcastle som favorit både i 13 och 14 mot Chelsea och United. Och så ska det mötas Bournemouth och det ska mötas Everton och Fulham och Luton och Forest. Så tufft schema tycker jag inte att det är. Och det är väl lite samma med Spurs. Försvarare är en grej som du är inne på, men jag tycker liksom att med Son och Madison, det är inga problemspelare. Man behöver inte kolla på att skicka dem. Det tycker jag verkligen inte. Ja, Stefan Samuel Teglund. Ska Callum Wilson in nu när Isak är borta ett tag? Och vem hade ni gått till om Doku skulle ut och ni har 0-9 på banken?
Ja, nej, jag tycker inte att Wilson är ett superprio. Jag tycker att fortsätta på Watkins och Nunez är mer intressanta. Men Wilson är ett alternativ, absolut. För Isak skada, jag tror att Tau var ute och snackade om att vi får se efter landslagsuppehållet. Men troligtvis kommer han inte vara tillbaka då heller. Så att det verkar ju vara en ganska allvarlig skada Isak har dragit på sig, tyvärr. Men det betyder ju att Wilson kommer få ett gäng matcher troligtvis från start här. Så liksom i en 3-4-3 så är det ju såklart att det finns möjligheter. Men jag hade ändå fortsatt valt Watkins och Nunez före honom.
Ja, jag håller med. Den andra delen av frågan var ju Doku i City som kostar 6-5. Han har 0-9 på banken dessutom. Då har han ju alla de här alternativen som har varit inne på. Bland annat då Mittoma. Är det dit du hade väntat eller?
Ja, nej, Doku känns inte alls säker på platsen tycker jag för att ha i bygget.
Nej. Fredrik, vi har pratat försvarare. Här vill Johan Krantz ha lite hjälp om vem man ska starta och vilka han ska bänka. Det ska startas en av Gabriel, Taylor eller Maguire. Det måste väl vara fina Charlie Taylor ändå, va?
Ja, det är väl där vi landar. Det är ju en rätt så bra match för Burnley hemma mot Palace. Ett Palace som har svårt att få någonting uträttat framåt. Så att jag utesluter inte ens att han kommer att spela i The Anfielders. Så att det får väl bli smutsiga Taylor.
Härlig är den. Ja, Stefan, Jan Karlström undrar lite expected goal involvement nu när man kollar efter 10 matcher. Ett högt värde här i expected goal involvement. Hur mycket ska man värdera det om det ändå inte levereras på det? Nu har vi liksom som sagt spelat 10 matcher. Bruno ligger på 5:e plats, men United ser inte bra ut. Hur värderar man höga XG-siffror kontra lagets bra eller dåliga form?
Nej, det är aldrig något negativt att komma till många lägen. Så ser väl jag på det. Sen liksom, är det väl kanske rätt uppenbart i Uniteds fall att det är någonting som inte står riktigt rätt till. Och liksom att det kan få en effekt, absolut. Men det är inte, jag skulle inte säga det som att det är omöjligt att Bruno kommer iväg med returns. Men det känns ju som att han är inte prio på mittfältet. Då har jag mycket hellre Saka och Son just nu. Lite så av de lite dyrare mittfältarna.
Ja, jag håller med. Med det så har vi tagit igenom oss avsnitt 244 också, trots slitna röster. De ska få vila nu, vila en vecka, och sen så är vi tillbaka med avsnitt 245 inför Game Week 12. Stort tack för att ni har lyssnat, och på återhörande. Hej då!
Ha det bra, hej då!
Ha det gott, tja!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.